Ja, vi avslutar ju förra bibelstudiet lite snabbt, så jag ska bara återgå kort sammanfattade, i alla fall i slutet. Vi pratar om att Gud har uppgifter för var och en i församlingen, och han har områden för oss. Var och en har fått en uppgift, och vi ska fylla den uppgiften. Och det kan vi bara göra genom hans nåd och hans kraft. Men den finns till överflöd, och så tog jag med till Ezekiel 47, där vi kan tala om Herrens kraft. Där möter vi mannen med mätsnöret. Och jag gjorde mig riktigt otydlig förra gången. Jag var påmind om det. Jag sa att vi kan inte tappa det ungefär. Jag kanske sa det lite på ett konstigt sätt, men då ska jag förklara det här. Att hemligheten ser man i den hebreiska texten. Den är lite dåligt översatt här, så den försvinner. Utan mannen med mätsnöret, han mäter upp en del av något stort. Och det stora, det står att det är alef. Och det betyder på hebreiska offer. Eller den första bokstaven. Och Jesus själv säger att han är alfa och omega. Så han mäter upp en bit av Kristus åt oss. Och vi ska ju växa upp, står det i Efesierbrevet 4, till Kristi fullhet. Så ni ser att det stämmer ganska bra med Guds ord. Och Elvor och jag har faktiskt en morgon när vi fick gå igenom jättetråkiga saker. Alltså, det var jobbigt, det var tungt. Vi hade känt i församling och det hade hänt en del truliga saker. Och ni vet hur det är. När man inte är så stark, liksom, ja, då dyker man. Och det här var i början av vår, ska jag säga, tjänst. Och den här morgonen var det så deppigt och man undrar, hur ska det gå? Och då ser jag en syn inom mig hela den här morgonen. Jag ser ben som står i vattnet till anklarna. Och jag kunde inte begripa vad det var. Jag såg det hela morgon. Ben, alltså ett fotpar som står till anklarna i vattnet. Och sen kommer pastorerna ner. Det var Basti Fält och nu känd predikant. Och sen var det Leif Karlsson, kyrkosångaren. Men de har härliga gåvor, de här två. De har profetians gåvor bland annat. Och de har ju ingen aning om att vi har det jobbigt kanske och så här, utan vi ropar till Gud där och sen lägger de händerna på oss. Och sen börjar de att be. Och så kommer den profetia, och hör och häpna nu. Så säger Herren, säger Karlsson med sin mäktiga stämma. Idag är tiden inne. Idag mäter jag upp ytterligare 1000 alnar i era liv. Det visste han vad jag såg. Den heliga ande visste. Nu har det kommit en bit av förkrosselse till i ditt hjärta, så du kan ta emot mer av min nåd och min kraft i ditt liv och vandra vidare. Och då fick man uppleva upprättelse. Och jag glömmer aldrig den där dagen. För kraften var så stark. Hela dagen skakade jag nästan i kroppen. Jag kunde knappt stå på benen. Alltså. Det var ett sånt möte med Herren. Det var fantastiskt. Och jag kände en sån glädje. Och jag kände en sån inspiration. Tänk, alltså vi hade gjort bort oss, tyckte jag fullständigt. Men det ska jag säga, var inte rädda för att göra bort er. För det är därför det står att Herren går både före och efter. Så gör vi bort oss ordentligt, så reparerar han våra misstag om vi vill känna honom. Så är det faktiskt. Han är med. Han hjälper oss. Det är bättre att göra bort sig och gå fram än att inte göra något alls. Jo då. Och då sa jag så här att det handlar ju om ett tempel. Och vi är ju ett tempel. Både du och jag är ju ett tempel. Men tillsammans är vi också ett tempel. Och då ser vi här att det här templet i Ezekiel, det är vänt mot öster. Och vi vet att när människan föll, så gick människan ut österut. Och vi vet att templets öppning, både tabernaklets öppning och templet, alltså Jerusalem, skulle ha sin öppning vänd mot öster. För den bild mot den fallna människan. Och vi vet att när Jesus stod på Golgata, då står man med basuner på tempelplatsen. Och man blåser i basun. Så exakt när Jesus dör, så skulle leviterna i templet, de skulle blåsa i basun så det hördes över hela Jerusalem. Det betyder, nu har ett oskyldigt, felfritt lamm offrat för era synder. Det var på påsken här. Och ni vet vad som hände. Förhänget i templet, i det andra heligaste som har vänt mot öster, mot människan, revs uppifrån och ända ner. Visst är det fantastiskt, för det är en bild på skuldbrevet. Så samtidigt som Jesus stod på Golgata, så revs det ett brev. Och det var fantastiskt. Jag kan ju bara gå till min egen del och veta vad jag håller på med. Det var skulder till Gud. Det var synder och det var slaverier och det var... Du kan gå till ditt eget liv och tänka efter. För det första, den största synden är ju att vi har vänt honom ryggen. Det är ju den största synden. Men nu tar han skuldbrevet och sen så river han alla skulder. Och vi blir fria. Så när Jesus står på Golgata och förhänget är öppet, så är det så ropar Gud, och du vet där inne i Guds närvaro: kom till mig, alla ni som hungrar och ni som törstar. För ur det här templet ska komma vatten. Och det strömmar österut. Visst är det härligt? Så då sa jag så här, att den heliga ande, det är ju en bild på vattnet, va? Liv, kraft och allt det här. Det är alltid vänd mot öster. Så vi ser att i Guds hjärta så finns evangeliet som första punkt. Att vinna människor för Gud, det finns liksom det, nummer ett. Och det är därför vi ska ha kraft. Det är alltid vänt österut mot människan. Den fallna människan. Och sen sa jag att Stefanus, han var full av nåd och kraft. Och ni vet hur det gick, men vilken härlig smörjus han hade. Ska vi se vad vi var. Och sen kan vi komma till en punkt då. Där man har fastnat på olika församlingar, personer, vi människor. Vi kan komma till de punkterna när vi sitter fast. Vi upplever att liksom, jag har hamnat. Det här får du ta personligen, hur du upplever. Men ibland så kan man uppleva så här att man sitter, ja, det händer inget, man är still och liksom, Gud, gör något. Ja, han vill göra något. Och så tog du upp idag att vi skulle be. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma, och där står det epignosis. Det är intressant att alla ska skatten i sitt hjärta. Andra ord, inte gnosis, för gnosis, ni vet, det står att gnosis, kunskap låser upp. Det är huvudkunskap, det står gnosis, det betyder huvudkunskap. Men epignosis, det är emot gnosticismen, det ordet är egentligen emot gnosticismen. Det betyder vittnesbördet om Jesus Kristus, det är det som är sagt. Den vi ska ha i vårt hjärta. Så nu har vi löst det också. Lägg märke till gnosis är huvudkunskap och epignosis är hjärtekunskap. Nu sitter vi fast, sa jag. Det kanske inte du gör. Och inte har gjort heller, jag vet inte, men ta det här väldigt personligt. Då ska jag läsa ett stycke för er som är väldigt starkt. Nu kan vi be. Och varje gång det står i Bibeln att vi ber, så står det ordet aitheo på grekiska. Det betyder ungefär så här: en som är totalt utfattig, men så kommer till någon som är väldigt rik och god och vet att han har makt och ger mig det jag ber om. Visst är det intressant? Men när Jesus ber i Bibeln, så står det ett annat grekiskt ord, det står erotau. Det betyder, jag ska säga till någon som är likvärdig mig, och han ska ge den heliga ande. Visst är det intressant? Jesus säger både Gud och människa. Och här i Johannes 14 och 12 ska vi läsa. Så säger Jesus, när vi har kommit i såna här problem och svårigheter, så säger han att vi ska be. Och då står det aitheo. Då är man verkligen i svårighet. Då har man ingen lösning. Man är rådvill. Man har ingen lösning. Men då ska vi be. Och då står det där: sannerligen, sannerligen, ifrån vers 12. Sannerligen, sannerligen, säger jag er. Den som tror på mig, han ska också göra de gärningar som jag gör. Och det är det vi kan sitta fast på. Vi tittar på vad Jesus gör, och så tittar vi på oss själva. Ofta, vet vad jag tror att Jesus menar? Jag tror att Jesus menar att det här ska ske i församlingen. Jag tror inte att du ska ha alla ord, men vi jämför oss gärna. Och risken är att när vi jämför oss med varandra, att vi sjunker ner. Ännu större än detta ska ni göra, ty jag går till Fadern. Och vad helst ni ber om, där står det där ordet, i mitt namn, det ska jag göra. På det att Fadern må bli förhärligad i Sonen. Ja, om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Det grekiska ordet där är poieo, och det är väldigt intressant. För sexuagintan på grekiska, du vet, de 70s översättning av gamla testamentet, där står det samma ord som bara, som du skapar. Alltså, om vi har hamnat i en situation när vi är rådvilla och inte vet vad vi ska få oss till, då vänder vi oss till Herren. Och sen så ber vi. Och då ska han som är så stor och som är så god skapa förutsättningar för det vi ber om ska ske. Det innebär det där. Vilken Gud. Halleluja. Därför finns det inga problem som är större än att Gud kan flytta på dem. Vi har en Gud som är mäktig att flytta på berg. Han är mäktig att göra om omständigheter. Vi har inte väckelse, men om vi ber, så är Gud mäktig att skapa de förutsättningarna som finns för att ska kunna ske. Nu ska jag vittna för er om min mamma. Älvors, vi gillar denna sången vi sjöng, för både Älvors och min mamma, de dog i cancer. Både din och min mamma dog i cancer. Och det var nu jag hade kommit tillbaka från Linnéhuset och var nyfrälst. Och då bodde jag på Västergatan i Göteborg. Och jag vaknade klockan 3 på natten. Eller det gjorde jag inte. 3 gick lönen igenom. Jag vaknade vid 12 ungefär. Och då kommer det över mig en börda. Någon som har haft en börda. Att man måste be om någonting någon gång. En sån här jättebörda. Och jag grät. Och jag hade skickat 3 A4 sidor med mitt vittnesbörd till min mamma. De skildes när jag var liten. Så jag träffade henne så mycket och så. Men jag bara kände att jag bad för att hon skulle bli präst. Jag var tvungen att skicka evangeliet till henne också. Så jag skrev 3 sidor till henne. Om mitt liv. Hur Gud hade mött mig och allt så här. Och nu kom den här bördan över mig och be. Så nu snorar jag och grät jag och rullar på golvet i en sån bönekamp som jag aldrig upplevt i hela mitt liv. Det var så tungt. Och det menade, men när klockan var 3 på natten. Nu vet jag vad de gamla menar med be igenom. Då kände jag så här. Halleluja, jag har fått bönesvar. Och nu förstod jag lite texter också. Allt vad ni tror. Ni vet, tro att ni har fått det. Jag visste redan att jag hade fått det. Hur visste du det då? Jag vet inte, jag bara visste att jag hade fått det. Så klockan 3 på natten. Den fredagen. Så visste jag att jag hade fått det. Jag hade bett om, jag vet att jag hade bett om. Jag hade bett att mamma skulle bli helad. Det var det. Och sen kom jag till jobbet i Ega då, kyrkan. På måndagen tror jag det var. Och då ringde jag telefon. Och då var det min bror som sa att hörru du, din mamma har gått bort nu. Och det var ju som att dra ner över det. Hon var ju inte hela. Men hela kan ju betyda många saker. Sen kom begravning. Jag åker dit. Mammas nuvarande kille då, så att säga. Hon var ganska kraftigt alkoholskadad och så. Han tar in mig i ett rum. Där var det änglar på väggarna. Där var det uppslagen bibel och såg ut nästan som ett andaktsrum. Och sen så säger han så här. Du son, jag måste berätta. Jag vet att du tror på Jesus son. Och jag måste för det här ska jag berätta en sak för dig. Jag kan inte berätta som hände för de andra. För de bara skrattar. Men så gick han in och stängde dörren. Nu ska jag berätta vad vi har upplevt här. Din mamma, hon hade ju cancer nästan hela kroppen alltså. Och hon hade sån fruktansvärd dödsångest. Hon hade en sån fruktansvärd plåge. Men hennes önskan var att dö hemma. Så hon dog i det rummet. Men jag måste berätta något för dig. Vad din mamma och jag fick vara med om här en fredag natt. Helt plötsligt så reser sig din mamma upp i sängen. Och precis, hon ser någonting. Sen dess så är hennes dödsångest och fruktan. Och sen började hon läsa Bibeln. Vet du vem vad som hon mötte? Ett stort ljussken kommer in i rummet. Jag vet vilken tid. Så att jag är väldigt försiktig i fortsättningen. Du vet att kalla någon för ofrälst. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Jag vet att min mamma blev frälst den där natten. Herren själv, hon har gått i söndagsskolan i Hörnbergs klass när hon var liten. Hon hade evangeliet. Och jag tänker på hur många har inte gått i söndagsskolan genom den här församlingen. Eller alla andra församlingar. Och det är så här, tror jag, Jesaja 55. Att ibland är Guds ord som snö. Och ibland är Guds ord som regn. Och ni vet regnet när det kommer ner, det rinner fort ner i Jordandalen. Boss är det bara. Men ibland kommer det ner så snö och kan det ligga på Hermons i sådär 20-30 år innan det smälter och rinner ner i Jordandalen, eller hur? Det är det Jesus menar. Ordet ska inte vända tillbaka påfängt, utan det ska verka vad jag sänder ut det till, står det i Isaiah 55. Så ibland, så det är aldrig påfängt. De här, vi har ju mycket såna här små vykort, vet ni, med Gud välsigne dig och massa bibelord. Jag tror att det där är jättebra. För Gud och Guds ande kan nämligen använda sånt och sånger. De här sångerna vi sjunger, vi älskar att sjunga sådana sånger som har en evangelisk text med sig när vi är ute. För att det räcker med en strof ibland, så går det in, det ringer liksom någonting. Det kan komma, tända någonting som finns redan i hjärtat. Så går man där och har varit med i söndagsskolan för 20-30 år sedan. Och helt plötsligt, så den där sången med andens hjälp går innanför de mänskliga sköldarna och väcker upp någonting. Vi har sett människor när vi har stått på gator och torg och sjungit flera gånger som har stått och storgråtit. Storgråtit. Och Elvor har haft många samtal, när det är kvinnor särskilt, så får de gå fram och prata. Och då handlar det just om det. Jag tillhörde en gång när jag var ung. Det finns massor av människor. Vilken skörd. Jag tror inte Gud har övergivit dem. De ska komma. Jag tror det är bönebarnens tid. Och mormor och mamma. Jag hade inte stått här om inte min farmors syster hade stått, eller rättare sagt suttit, vid sin köksbord. Och bett. Och bett. Och nämnt varenda en vid namn. Fortsatt med den dag ut och dag in. Och det kunde inte vara så roligt att se på mig, ju mer om badet och värre var. Ner i knark och bröd, amfetamin och värre droger. Och mådde så dåligt. En gång hade jag varit i Norrköping och handlat droger. Jag ville inte hålla på med det här, men man sitter så fast så det är nästan otroligt. Och jag ville ta det här knarket och bara slänga iväg. Alltså. Men jag var tvungen att ha det. Det funkar inte annars. Och helt plötsligt mellan Norrköping och Finspång, så började jag gråta. Det kändes som någon stack in handen i hjärtat och började krama. Och jag fattade inte vad det var. Och jag grät. Och jag grät. Jag var tvungen att stanna. Jag såg inte att köra. Jag stannade bilen i en predike som kastade mig upp i skogen. Och sen började jag och sen grät. Jag visste inte vad syndan var. Och när jag kommer hem, då ringer telefon. Jag har inte pratat med Margit på 10 år. Och då hörs det en kraxig stämma. Jansson. Jag måste få be till Gud för dig. Ja, Margit, så be till Gud för mig. Så var jag ner i telefon. Och efter 5 minuter så kände jag en varm känsla. Då visste jag att be till Gud för mig. Gud måste börja bryta ner det hårda i våra liv. För att han kan nå oss. Och det är det som sker med bön. När vi ber, då börjar Gud att verka. Jag tror han gör det jämt. Så fort du nämner en släkting vid namn, så är Gud där med hans ande. Han vidrör. Han bryter ner det här mänskliga motståndet mot Gud. För det var bra att vi bad för Ulvius. Han ska bli frälst. Eller hur? I Jesu namn. Det blir en härlig skörd när han kommer in. Tänk när han vänder om och står för Jesus. Det var som han, den här arkeologen Kellner hette han, va? Som åkte ner, han vapar kristendom. Han skulle minsann åka ner till Irak och gräva. Har ni läst den här boken, men Gud hade rätt? Har ni gjort det? En sån här tjock lunta. Han var expert på arkeologi. Han skulle minsann visa. Det stämde ett smack gamla testamentet. Alla de här folken hade, det var bara bröte. Han grävde. Och han grävde. Och han åkte till plats efter plats. Och han grävde. Och sen slog han upp Bibeln. Och sen åkte han till nästa ställe. Och sen grävde han. Han hittade stenar och han kollade. Han kunde ju egyptologi och vad heter allting. Och sen skrev han en tjock bok när han kom hem. Men Bibeln hade rätt. Han var helt rätt på arkeologin. Tänk att Gud, han har gömt sina skatter både under marken och i himlen. För det står att hela himlen förkunnar hans rättfärdighet. Nu kommer jag in på mitt riktiga utkast. Det var bara en liten parentes. I himlen har Gud, eller i skapelsen har Gud lagt ner så stora bevis, står det i Romarbrevet, så människan är utan skuld, eller människan har ingen ursäkt. Tror inte tro.
Det är ju makalöst. Människan har ingen ursäkt. En morgon, då sitter vi och förbereder för att vi skulle ut och ha möte på söndag. Och helt plötsligt upplever jag bara mitt hjärta. Åk till Hålsjön. Det ligger utanför Mölndal, det är ett ställe. Det finns en sjö och lite fåglar och sådär. Vi är ju fågelskådare. Och tänk på Gud har använt sådana här saker. Det med kikaren, man står där, det kommer någon, då får man en ursäkt att prata om Gud. Han använder, alltså om vi går fram och använder de här små enkla medel och bara säger något om Jesus. Det är så lätt egentligen. Men jag upplevde, åk till Hålsjön och älvor. Ska du med? Nej, nej, jag kan inte åka nu, sa hon. Okej, då får jag åka själv. Jag kände att jag måste dit. Klockan var 7:30 på morgonen. Och jag tar bilen och åker iväg och jag stannar och står en annan bil där. Jag kände att jag vet inte varför, jag är tvungen att åka dit. Och där så tar jag min kikare och jag tar min kamera och jag tar min tubkikare och så går jag in. Och jag möter en man med hund på vägen. Och vi kommer i samtal. Och han frågar oss vad vi jobbade med. Öppna dörren till ett djupt samtal. Och jag berättar vad vi jobbar med. Och då var ju snart samtal inne på Gud. Och det visar sig att den här mannen är en av de starkaste sökare som jag har talat med i hela mitt liv. Han var inne i New Age. Han kunde allt om New Age. Men vet du vad han säger? Jag har gått i söndagsskolan. Och den där Jesus, den kommer jag aldrig förbi, säger den man. Djupt ner i New Age. Den där Jesus, den kommer jag aldrig förbi. Tänk vilket intryck söndagsskolan gör. Mitt i New Age-rörelsen har Elvor och jag och några till stått med evangelium. Och vet ni? En del tror att det här kan man väl inte vara. Ni vet, man tror det är så mörka krafter så man kan inte vara det. Det kan man visst. Vi hade ett bord mitt inne i New Age-mässan och vi hette Urkraftskällan. Det lät ju flummigt bra. Men det är ju ganska sant, va? Vi stod ju för den verkliga urkraften. Gud själv. Och sen skickade vi ut till varenda församling vi kunde komma på i Göteborg. Be för oss under den här tiden. För det var på söndag. Om jag inte minns fel var det söndag. Lördag söndag var det. Så på söndag. Då var varenda församling för det här. Och vi står där och det hände märkliga saker. Vi fick se folk komma till tro. Vi fick se folk slänga tingel och kangel och vända om till Jesus. Och få ett lyse som bara sken. Så deras kompisar som har blivit frälsta och sa, var har ni varit? Var har du varit? Det var en kvinna som hade gett, jag tänker på den här kvinnan som hade betalat pengar för läkare och allting och inte kunde bli hjälp. Hon hade sökt hos gurus och allt möjligt, sådana andliga vägledare, vet du, och de vill bara ha pengar. Kom hit och sätt det, det kostar inte ens mack. Och sen bad vi för kvinnan. Tror du på Jesus? Berätta för mig. Ja, jag tror på Jesus. Efter det sa hon fick möta Jesus. Hon slänger av sig indianfjädrar och allting. Och sa, det här ska jag tro på i fortsättningen. Sen fick vi ledsaga henne in i en grupp som höll till utanför Borås. Hon är väl troende än vad jag vet. Ganska häftigt. Vi hade ju våra spioner ute så där som gick och pejla läget och bad. Ja, gick omkring och bad. Och ni vet att i New Age-rörelsen, det finns faktiskt riktiga häxor, alltså som har riktiga krafter. Det här är punkt, det här är ingen, liksom ingen vidskepelse. Det funkar. Så ni kan ju tänka er, när Elia utmanade talsprofeterna så var det liksom ingen om de kunde kasta ner eld. Varför antog de utmaningen? Det funkar. Det är bara det att det kommer från fel källa. Det funkar. Det är folk i den här rörelsen som har berättat saker och ting som inte trodde var möjligt, men som de har upplevt genom de andra krafterna. Det finns en andlig värld som inte vi förhoppningsvis är inne i. Förstår ni vad jag menar? Som är mörk. Men där finns det också krafter. Och de kan apa efter Guds krafter. Det är därför det står att det finns palt under och tecken. Healing. De lägger händerna på honom. De känner en stark energi går genom kroppen och så blir de helade. Är det från Gud eller? Jag inte tror det. Det var två häxor i alla fall som kommer upp. De stora pentagram och grejer. De kommer upp för trappan så står vi rätt fram med våra bord. Och så tvärnittar de. Och det här hör en av våra. De står igen på trappan. så säger han. Vad är det för kraft där framme? Vi kan inte gå fram nu. Det är en sån våldsam energi utgjuten över det där bordet där framme. Så vi kan inte ens gå dit. Kan ni gissa vad det var för kraft? Då bad hela Göteborg. Precis då. Det var en helig kraft. Visst är det härligt? Han som bor i oss. Han är mycket, mycket större än den som bor i världen.
Vi fick se fler träffar. Vi var på Åby dragbana, då var det nog mest folk allihopa. Så då tror jag vi var bara för 13 stycken. Mitt i deras högkvarter. Evangeliet det funkar. Evangeliet är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Det kan lyfta ur en människa i vilket mörker och vilket djup som helst. Bara hon säger ja. Det där handlar om. Gud vill ha ja. Sen kommer han med sin hand. Och sen bara... Nu är det så här att jag tror att vi lever i en väldigt profetisk tid. För jag tror, och jag har upplevt att Herren har talat till mig om. Märk väl vilken tid det var jag kallade Abraham ut ur Ur. Jag upplevde att Herren sa det, strax innan vi skulle ha möte här. Märk väl vilken tid det var jag kallade Abraham ut ur Ur. Och jag satte mig ner och studerade. Ja, men det var ju när de byggde Babels torn, eller hur? Ja. Vad lever ni för värld idag då? Jo, men nu bygger man ett annat torn. Jag var inne på det förut. Det heter New World Order. Och det är ingenting annat än en värld utan Gud. Man bygger en värld utan Jesus. Jag tror att det kommer att komma många Abraham ut ur Babylon. Förstår ni rätt? Det kommer att komma människor som Gud talar till att komma till församlingen. För Jesus, han vill frälsa människor. Det är där han älskar människor. Han kommer att tala till folk. Genom drömmar kanske, vi har talat om det förut. Men vet ni om att det är så här, att det är många muslimer alltså, som får uppenbarelser om nätterna om Jesus. Och de vet inte var de ska gå. Men då skickar Gud dem till olika grupper, underjordiska bönegrupper och så här. Va? Ja, jag tycker, vet du, vi var själva med och stödde såna här grupper, så vi fick direkt information från Marocko, Algeriet och alla såna här ställen vad som egentligen hände. Och du vet, man blir så rörd. Alltså. Idra Radio gör ju ett fantastiskt arbete. Alltså. Många får ju höra evangeliet genom radiovågorna. Och sen drömmen och sen kommer till tro. Tänk att Gud kan verka på så enkla sätt egentligen. Evangeliet går genom radiovågorna. Sen lyssnar man i sin hemlighet. För det är verkligen en hemlighet. Man blir dödad för sin tro annars. Och sen börjar man ha tro. Så Gud, han går igenom alla gränser. Han skördar när man inte trodde att det skulle kunna gå och skörda. Där skördar han. Så Radio Ibra ska vi fortsätta be för. Kom ihåg det. Fantastiskt att det fungerar för de här sändarna. Och för att betala om ljus i öster. Vi stödjer ljus i öster både Elvar och jag. Så vi får ju rapporter därifrån vad Gud gör. Helt otroligt. Det var en så mäktig Gud. Jag tror att Abraham tillhörde en sån. Ni vet, det var på den här tiden. När man kom på att alla stjärnor och stjärnbilder och allting kom tillbaka igen i ett visst rytm. Det vet ni vad. Allting kommer tillbaka igen i en viss rytm. Och då kom man på, då är det där man gjorde zodiaken. Men man trodde att det var Gud. Nej, det är inte Gud. Det är bara det att i den stjärnhimlen lägger Gud ner sitt bevis på att han är rättfärdig. För genom himlen förkunnar att han är rättfärdig. Så genom den återkommande månen och solen och stjärnbilden och allt det här så visar Gud att han styr över hela universum. Abraham tror jag. Jag har ju berättat om det här när vi tog en väg från Beersheba i Israel och sen rätt ner till Eilat för att jag skulle få se den här stjärnhimlen. Elvor har berättat om den här stjärnhimlen. Så jag var tvungen att se den också. Så vi åkte från Beersheba och sen rätt ner till Eilat. Och jag rekommenderar er att göra den kväll om ni kan. Hyr en bil och snåk den. Så vi stannar mitt ut i öknen där det inte fanns ett lyse. Och sen tittar man upp för att få uppleva. Och då såg jag, gode Gud, det är lite annat. Det var liksom ställa sig här och titta. Det är liksom, himlen kommer så nära. Och jag tänker mig, Abraham står där och tittar mot himlen. Men i hans hjärta så ropar det, Det måste finnas någon bakom allt det.
Han var sökare. Men den anden tog Abrahams hjärta. Och sen så lyfte han honom igenom stjärnhimlen. Han liksom, det måste finnas någon bakom detta. Och svaret kom: Abraham, gå ut ur det här. Gå ut ur det här New Age. Gå ut ur det här avguderiet. Och gå till det land som jag ska visa dig. Och landet är ju en bild på Jesus Kristus. I nya. Och jag tycker det är häftigt att studera texten. Ni vet att man var ju fängslad för om det påstår att jorden var rund. Det står till mig i Bibeln att jorden är som en cirkel. Det är ganska häftigt. Du fick ju fängelser. Du var ju nästan påkallad som tokig för om du påstår att jorden var rund. Men inte bara det. Det står i Jobs bok så här: han spänner upp nordan, rymden över det tomma och hänger upp jorden på intet. Frågar de forskare idag, hur hänger det ihop egentligen? Vad hänger jorden på? Så skulle du få svaret: jo, du förstår, jorden, den hänger på gravitation. Kan du se gravitation? Nej, det hänger på intet. Ja, men det här tomma över nordanrymden. Och jag var tvungen att ta reda på det här, för jag visste det här är jättespännande. Så jag tog reda på det här, och det säkert, om du söker på nordanhimlen så kommer du upptäcka en svar. Det står så här. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var i alla fall i Kalifornien. Då upptäcker man genom ett sådant här superteleskop att på nordhimlen finns det ett stort hål. Helt. Finns inte en stjärna där. Ett stort hål. Det rymmer 2000 vintergator. Och vår galax, det är sådana enorma siffror, är 100 000 ljusår bred. Ett enormt. Och det står i Bibeln innan människan har en aning om det. Men i vår tid så ser man det. Det stod det inte att hela himlen förkunnar Herrens rättfärdighet. Det är häftigt. Jag älskar sånt här. När Gud liksom lägger ner lite av sin vishet. Och sen får vi människor med våra uppfinningar liksom bara se. Och vet du vad jag tänker mig så här. Nu när glaciärerna smälter så gör de väl det också på det här berget Ararat nere i Turkiet. Och kan det kanske komma fram någon liten brädbit eller något? Ja, det skulle jag förundra mig för vem hör allt. Och man kommer att kanske tro att man har hittat något där. Jag vet inte, men kul är det i alla fall. Och ni vet, det här använder Gud sen när folket är modlöst. Så använder den här predikan. Det är ganska häftigt att läsa i Jesaja 40 och 26. För där står det så här: lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det är han som för härskaran brander upp i numrerade hopar. Han nämner alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft att inte en enda uteblir. Och så säger han till sitt folk. För folket var deppat och modlöst. Hur kan du då säga Jakob och tala så i Israel att min väg är fördold för Herren och min rätt är försvunnen för min Gud? Herren använder alltså planeterna och stjärnornas suveräna, vad heter det, takt och rätta banor. Så plockar han ner den bilden på jorden. Titta upp. Vem är det som har numrerat alla de här som kommer åter igen varje månad? Vem är det som gör att månen och solen tänds och släcks och de säger när de ska? Precis på samma sätt är det för er, mitt älskade folk. Tror ni att jag har glömt er? Nej. Jag för er fram. Precis. Det jag vill ha er. Om det inte händer något nu på ett tag och ni är missmodiga, så kan det ju hända det att det kanske jag, Herren, som prövar er. För ni kommer ihåg vad det står i 5:e Mosebok. Så står det bara för han förde dem genom en öken. Jo, det var för att tukta dem, ödmjuka dem i hjärtat. För att de skulle förstå att man lever inte av bröd allenast. Utan av allt Guds ord som utgår ur Guds mun. Man lever av tro, man ord. Stjärnor och kometer kommer tillbaka. Samma. Nu ska ni få se något här. Det var forskare som räknade ut att när kometen Hale-Bopp passerade jorden, så tänkte man att man skulle räkna ut när han gjorde det förra gången. För det är rytmiskt. Och då skriver en profan vetenskaplig tidning att om man ska gå efter Bibelns sätt att räkna, så passerade Hale-Bopp ungefär när Noa byggde arken. Och då blir hon inte. Det var ett tecken. För vad sa Jesus? Ja, vad sa han? Ty så som det skedde vid Noas tid, så ska ske vid Jesu tillkomst. Är det inte märkligt? Och ännu märkligare, det är att han har kallat stjärntecknen vid namn. Givetvis han inspirerat människor, så de har gjort det, men innerst inne såg jag till han. När Hale-Bopp passerade ut genom stjärnrymden, så var de två sista så här stjärntecken, tror de skrivs på latin eller något sånt här. Men de, alltså ordets översättning blir så här: Herden kommer. Herden kommer. Alltså vilket budskap. Eller som det skedde på Noas tid, så sker det Jesu Kristi tillkommelse. Och sen passerar kometen, två stjärntecken, igenom två hela stjärntecken. Herden kommer. Visst är det starkt. Det är ett budskap till oss. Ni vet att evangelium, det ligger så starkt på Guds hjärta, så de som kan tala och förstå hebreiska begriper inte jag har förstått att Jesus inte är Messias. För om du går till första Mosebok 5, så finns evangeliet nedskrivet, en gammal släkttavla. Men om du översätter namnen som står där från hebreiska nu till svenska, och ska göra för dig, så är det underligt. För där står hela evangeliet skrivet. Jag ska läsa, jag ska inte läsa alla namn där, men om jag läser ihop namnen förut, så ska ni få evangeliet. Första Mosebok 5, alla namn där, betyder på svenska: människan är beskärd att bli dödssjuk och nedsjunken. Men den välsignade guden skall själv stiga ner. Hans död ska ge den fattige och nedsjunkna både tröst och vila. Noaklet betyder tröst och vila. Här lägger Gud ner redan från Adams fall, Adams släkttavla, det han innerst inne brinner för, och det är om Jesus Kristus. Den välsignade guden skall själv stiga ner. Hans död ska ge henne både tröst och vila. Vilket budskap. När vi kommer till stjärnorna, till jag vittnar, jag säger att när man går där Gud säger gå, så får man bekräftan på att man är rätt. Jag var i team, eller rättare sagt, jag gjorde praktiktjänst på Linnéhuset med ett team från Kristen Utmaning, och de var i Bergsjön, och kanske du kommer ihåg att jag hade team där uppe. Och då hände det, hände mycket förunderligt där. Bland annat så var det ju en kille som var en knarkare där. Vi hade ett café mitt i, skulle kunna berätta mycket saker, men Gud är otrolig ute. Vi bytte sånt, så de drev kaféet då, och så sov man några par timmar, så gick man ner och hade det här kaféet hela dagarna. En dag där så var det en tjej som var ensam i kaféet, för jag kommer ihåg om hon skulle till tandläkaren eller andra, eller hur den var. Så jag ligger där uppe och sover, och helt plötsligt hör jag en röst som säger: gå ner till kaféet! Och då, alltså jag funderar inte en gång, utan det var som drivkraft i det också, så jag hoppade i skorna och sprang ner. Då står det en påtänd knarkare med en stor pöpskärare som han hade snott där, och står och vevar och hotar. Och så står det någon annan kille, han var lika rädd han. Kan ni tänka vad jag gör? Guds frid kommer. Går fram till honom. I Jesu namn ger vi kniv. Och han bara kommer av sig fullständigt. Bara räcker över kniven. Sen springer de ut därifrån. Han som bor i oss, han är mycket starkare än den som bor i världen. En annan gång så var vi ute. Vi var mycket ute och evangeliserade så där, och gick omkring och bad där i Bergsjön. Då ligger en man i en rabatt, nästan redlöst berusad. Och jag frågar, hur är det med här? Ja, ni vet sådär, hon kunde knappt prata. Men var bor du någonstans? Ska jag hjälpa dig hem? Jag tänkte, det är det liksom minsta jag kan göra, i alla fall försöka få hem det.
Och han fick ur sig någon adress och så här. Och jag visste att det är inte så långt därifrån. Så jag tog upp en parklarna och så nästan släpade jag honom han liksom halvvik. Så kom vi fram till dörren där då. Kommer in och då säckade han ihop totalt. Och då la jag mig över axlarna och bar upp. Och jag tyckte det gick väldigt lätt. Jag tänkte vad konstigt alltså att det gick så lätt. Upp till den här och så ringde på. Och där står kvinnan, alltså frun i huset. Och bara tittar så här. Ja, jag kommer med din man här. Ja, jag ser det så. Sen var vi inne och la han i köket så länge. Och sen så berättade han för mig. Ja, jag tillhör de här som har, vi har kaféet här. Ni vet, vi kommer från kyrkan. Ja, det är för underligt så. Men jag tycker så synd om min man. Så jag stod ute på balkongen och så stod jag och tittade upp mot stjärnorna. Så stod jag och ropade till Gud. Gud, om du finns, så se till att min man kommer hem snart. Det såg Gud till. Och han såg till så att det var ett jättevittnesbörd också. Har ni förstått en sak? Det är så lätt att evangelisera. Så det är, förstår ni, det, man bara går. Och sen så händer det. Det är det som är vad nästa gång. I Ezekiel 36 det står det om det nya förbundet. Och om man läser det så ser man så här. Jag ska se till så du är i rätt tjänst, på rätt plats, i rätt tid. Det är evangelisation. Det är att söka Herren och låta honom få beröra en sinne som man får den heligande drivkraft. Sen är man där. Man är i rätt plats, rätt tjänst, på rätt tid. Och nu är det ju inte alltid så lätt att känna Herren heller. När jag var nyfrälst, då tyckte jag ju livet var ju som en dröm. Halleluja, och jag önskar att jag alltid skulle få känna så här. Och jag städade trappan och jag sjöng Pärleporten. Och jag var på höjderna. Men sen kommer den dagen när det inte är så lätt. Vi har en fiende, vet ni, som vill försöka att göra livet surt för oss. Och han kommer med något som heter fördömelse. Och han, ni ska se på er själva. Liksom, ja, ni kan ju svenska i jantelagen i alla fall. Ungefär så, för att 10 gånger värre kommer djävulen där. Och när jag var på Linnéhuset den här natten så kommer det här över mig. Och ni vet ju, jag var ju en av Östergötlands värsta hembrännare då. Så jag hade ju massor av böter. Så jag hade ju skulder över öronen och kronofogden och så här. Vi var ju på rättegång och allt sånt va. Så det var inte så kul liksom att försöka betala tillbaka allt det där. Och när det här kom över mig, det här stora berget, rent ut sagt. Jag tänkte, hur ska det här gå till? Det är ju meningslöst. Så jag har ju nästan ingen lön och så. Då upplevde jag ju Herren tala på natten. Och då sa han så här. Janne. Se till nu att du är stilla och är kvar här och läser mitt ord. Så ska jag ta hand om allt det andra. Det var ungefär som man skulle säga. Sök mitt rike och min rättfärdighet ska allt det andra tillfalla dig. Ungefär så. Ja. Men det var mer. Han tog med mig till ett bibelsammanhang som vi kan hitta i Joels bok. 2:23, och vi ska läsa från Joel 2:23 där. Och det konstigaste var att det började med fröjda er, ni Simons barn. Och jag tyckte, vad har jag som fröjda för mig? Så problemen var stora som hus. Fröjda er, ni Simons barn. Och hur kan vi göra det? Och Sion betyder grund. Ja, fröjda dig över din frälsning. Det är det som är, det allt andra, det är liksom noll emot. Du är rädda, du har fått ett evigt liv. Det är det du ska fröjda dig över, så blir de andra problemen lite mindre sen. Ja, det är sant va? Tänk att vi är frälsta, du och jag. Vi är frälsta och vi har faktiskt ett evigt liv framöver. Det andra, det får väl vara så länge va? Var glada i Herren, i Gud, till förr gav han er både höstregn i rätt tid. Han som också förr sände ner över er både regn, höst och vår. Det låter väl som en vederkvickelse på förtorkad förstörd jord, eller hur? Om vi fröjdar oss i Herren, som Filipperbrevet 4 säger, jag tror det är Filipperbrevet 4 står det, så lovar Herren att sända regn. Aldrig förr har tänkt på hur viktigt det där är. Att inte ta bort vår fokusering på frälsningen och korset. utan hela tiden har det. Tänk att vi är frälsta, han har frälst oss. Att det är det som är fokus. Då blir det andra liksom, alla andra problemen blir mycket, mycket mindre. Och jag tänkte inte på då, men nu har jag fått lite mer kunskap just och så. Det är ju precis det han säger i Apostlagärningarna 3:19. Där talar han om omvändelse i den här predikan. Han talar om omvändelse så att deras synder blir förlåtelse. Så står det så att tider av vederkvickelse kan komma från Herrens ansikte. Så är det precis de bibelorden han menar. Och så står det i vers 24. Och vad ska hända då? Om du gör det Herren säger. Fröj dig över Herren och ja. Så står det så här. Då ska logarna fyllas. Har du någon loge? Då ska din loge, ditt inre alltså, fyllas med säd. Det är väl härligt av Guds ord där inne. Det ska flöda över av vin och olja. Vin står tyvärr som en bild på glädje, men det gör vi faktiskt inte. Och olja då, vad kan det vara? Jag har med smörjus att göra. Det heliga ande. Och jag ska ge gottgörelse för de årsgrödor. Alltså det jag grät över, det var egentligen att jag hade bränt 30 år av mitt liv. 30 år av mitt liv. I knark. Och inte alla 30 år, men jag kände mig som att livet var totalt värdelöst. Och så säger Herren, hör du Janne, om du gör det här, då ska du få tillbaka allt du har förlorat. Jag ska ge dig årsgrödorna tillbaks. Tänk på det. Det kan gälla ett löfte till församlingen, det kan gälla ett löfte till dig själv. Ta emot det. Om du känner att du har saknat något. Om du börjar vara med Herren igen. Öppna ditt hjärta. Läs för hans ord. Öppna ditt hjärta för den heliga ande. Då kommer du uppleva. Tänk. Nu har jag upplevt mer på en månad. Än vad jag gjorde på ett år. Men så är det när det kommer en andlig förnyelse. Då blir du så full här inne. Av fräschhet. Och nya ord. Och nya tankar. För att se. Ja, men jag har ju upplevt mer nu. På en månad. Det var jag upplevt på ett helt år. Det var det kännetecknet för en andlig förnyelse. Och det är där väckelse börjar. Det är ju egentligen en andlig förnyelse. Att Guds ord blir levande. Vi får en glädje och en fröjd i vårt hjärta genom den heliga ande. Och du ska få äta till fyllet och bli mätt. En inre tillfredsställelse. Det behöver inte heller jaga runt. Och då ska ni lova Herren i Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Mitt folk ska inte komma på skam evinnerligen. Och ni ska förnimma att jag bor mitt i Israel. Mitt i dig. Och jag är Herren er Gud. Och eljest ingen. Och mitt folk ska inte komma på skam evinnerligen. Vad säger de om den löften? Så det här jag känner så starkt. Att det Gud vill i den här tiden. Det är att du tar din bil. Sätter dig ner och bara är inför honom. Tycker du det är jobbigt med en kvart så ta 5 minuter. Men börja någonstans. Jag menar den andliga andakten. Jag vet hur jobbigt det är med alla störningar som är. Med alla andra saker och alla andra problem. Men Herre lovar att han ska fylla dig med olja, vin och säd. Börja med 5 minuter. Ta din andaktsbok. Men stilla ner dig och vänta på honom. Kommer han att ge dig en kraft. En drivkraft i livet som du känner. Sen kan du öka till 10 minuter. Och så fortsätter du kanske till en halvtimme. Så här. Det är inget logiskt du ska göra det här livet. Förstår du? Man måste börja någonstans. Han vill att vi ska vara stilla inför honom. Vänta på honom. Han vill ge oss en sån drivkraft framåt. I den heliga ande.